Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Ja, god morgon och välkomna till Börsmorgon. Det är måndag den 29 april och börsen ser ut att öppnas svagt uppåt. Ja, och Bravida polisanmäler sig själva efter att bolagets interna utredning visar att en avdelning avsiktligt har överfakturerat Region Skåne. Och så ska vi prata om hur det går för Intrum och så slutligen blir lite blankningscase. Bland annat i småspararfavoriten Fortnox. Och med oss för att göra det här är Mikael Falken på Tidan Capital. Välkommen.
Tusen tack. Mm.
Du är ju bland annat blankare från att säga, du är inte bara kort. Men har du en pessimistisk börssyn mer övergripande också?
Ja, man är alltid bäsig tyvärr då. Men det är frågan om hur bäsig man är. Och i dagens marknad så måste man väl ändå säga att vi har haft en fantastisk uppgång under en väldigt kort period. Ja, på historiska nivåer. Och nu väntar vi på onsdag Fed som ska tala. Och hela marknaden vände ju bak på att Powell blev dovish i december. Och sannolikheten att han ska vara lika dovish på onsdag är ju väldigt liten.
Mm, väldigt spännande. Vi ska faktiskt snacka lite mer Fed och framåtblickande kalender. Vi ska blicka framåt i kalendern lite senare. Men allra först ska vi bege oss till Kyoto faktiskt. Alexander Klar, vår kollega, är där. På semester egentligen, men vi har väckt honom ur hans dvala eftersom valutan svänger så kraftigt. Stora rubriker under natten då en dollar ger hela 160 yen, alltså en väldigt svag japansk valuta. Väldigt roligt att ha dig med, Alexander. Hur är stämningen i Kyoto? Är valutan en stor fråga som diskuteras i Japan?
Det är en stor fråga här i Kyoto. Det toppar dagens tidning här i Japan, den stora frågan om valutan eller kanske framförallt när den kommer. Det märks bland turisterna här som precis har inlett den så kallade gyllene veckan, 11 dagar lång period med stort resande i Japan där man framförallt väntar så mycket inhemsk turist men också utländsk såklart. Där ser man att man till exempel har valt att resa till länder som också har, lik japanerna, fått se en allt svagare valuta under året.
Det pratas ju ofta om någon slags intervention eller att myndigheter eller framförallt Japans centralbank ska göra något. Har du något inspel på den frågan?
Det gör det och det har vi ju inte gjort så ofta. De gjorde det senast i september 2022, innan dess var det 1998. Det har ju talats de senaste veckorna om att det ska ske en intervention på något sätt. 155 var en nivå, 160 en annan nivå. Det jag läser i de japanska tidningarna idag är att man kanske inte får se någonting under den här veckan då, så vi har flera högtider. Tokyobörsen är stängd idag och ganska så liten handel här i Asien. Dessutom så väntar man nog på Feds besked på onsdag innan man eventuellt kommer att agera och göra något.
Alla väntar på Fed. Vi har lite problem med uppkopplingen så vi ska bryta snart. Men jag vill veta om körsbärsträden blommar redan nu och vad du har för intryck av väder och vind från Japan.
De har redan blommat. Vi har haft väldigt tur med vädret här borta. Det var strålande sol, nästan 30 grader varmt igår, men precis innan sändningen började, kanske påverkade innan också, så drog det in regnmoln här över Kyoto. Mörka moln ser ut att vara hela kvällen. Lite kanske utmaningarna japanerna står inför med sin valuta.
Stort tack Alexander Klar och stort tack alla tittare som haft överseende med den lite bristfälliga uppkopplingen. Väldigt roligt att få besök ifrån Kyoto ändå tycker vi, för det har vi inte varje dag. Har du någon reflektion på den här svaga yenen? Det känns som en ständigt återkommande rubrik. Jag vet, du kanske inte är en valutatrader i första
hand. Nej, det är inte min expertis kanske, men självklart så tittar vi mycket på det från bolagsperspektiv. Och det är ju oroande när man har yenen på 160 över. Man trodde ju inte den skulle gå över 150 knappt. Och det är sådana stora jättar, att det är kolosser, det är Kina, USA och Japan. Där har ett valutaspel som är väldigt komplext i sig. Kineserna vill väl helst devalvera, men vill ju inte göra det på ett osnyggt sätt så att säga. Och Och de är ju enormt beroende av exportmarknaden, som vi alla vet. Och Japan är ju en formidabel konkurrent. Och med japanska yenen 160 till dollarn, ja, det gör det svårare för Kina förstås att exportera sina varor till konkurrenskraftigt pris. Samtidigt som de har tullar som går upp i USA. Så det är ett stort spel på enormt hög politisk nivå.
Mm. Intressant spaning. Jag tänker vi kanske pratar lite mer om Kina och Japan senare i programmet, men nu går vi vidare till hemmamarknaderna, för som jag var inne på tidigare så tänker Bravida polisanmäla sig själv efter att deras egna utredning visat att det förekommit överfakturering för miljonbelopp i Region Skåne. Vi har ringt Bravida som inte vill kommentera det här innan man har presenterat sin utredning klockan 15 idag. Vi får se om vi får en kommentar senare. Men jag tänker lite, du som är blankare ändå, kan de här typerna av events i bolag liksom ge kort läge för er?
Jo, absolut. Nu är vi inte positionerade i Bravida och det var länge sedan jag tittade på bolaget i sig. Men det är ju absolut oroande att höra att de överfakturerar. Det är ju självklart inte någonting som är snyggt. Och sen börjar man ju fråga sig om det är genomgående fraud då, kanske till och med.
Mm.
Men som sagt, jag har inte djupdykit i de här siffrorna, så jag har ingen genomgripande kommentar.
Finns det en blankar playbook liksom vid misstänkt kriminalitet i börsbolag? Brukar kurserna liksom fortsätta ner då, eller har du någon historisk?
Ja, men det så är det ju. Och man letar ju oftast redovisningsproblem. Och det kan ju dyka upp. Och jag vet inte hur den här nyheten dök upp från början. Men det är inte helt förvånande om det är någon som är kort som har gjort en genomgripande forensic analysis på redovisningen.
Här tror jag att det var en kund. Jag tror att det var en kund som hade anlitat Ernst & Young för. Men vi låter det vara osagt. Och när vi är på Halis så byter vi ämne för att gå vidare. Ratos har släppt rapporten under morgonen. Resultatet var lite bättre. Det var också marginalen i bolaget. Vi passar på att fråga Jonas Wiström, ursäkta, hur det påverkar transparensen i bolaget att man har gjort om sin redovisning. Man redovisar ju inte längre bolag för bolag i den här koncernen. Så här lät svaret.
Jag har en dialog med revisorerna och jag tror att jag vågar säga att i årsredovisningen för 2024, där kommer vi redovisa nyckeltal för alla bolag, åtminstone omsättning och resultat och så. Men det här är ett steg framåt, definitivt. Byggmarknaden, där det finns en stor oro för klimatet, orderingång, orderbok, att vi redovisar det är någonting som också Dagens Industri har efterfrågat i sina artiklar. Så att även om vi inte har kommit hela vägen till en redovisning av varje bolag, som jag tror att vi kommer att göra i slutet på år eller i samband med årsredovisningen, så är det här mycket mer transparent. Men jag förstår om det tar lite tid att komma in i det. Men vi har även i notdelen på not 5 som jag skrev längre bak, så framgår det flera nyckeltal om de här affärsområdena. Och det är bara tänka att byggbolag, ja men vi har två stycken och ett stort och ett litet, och inom infrastruktur så har vi redovisar i affärsområdena vilka bolagen de är. Så att jag tror att det här blir, hoppas det blir mycket bättre.
Det där var alltså Jonas Wiström i Ratos. Jag tänkte höra med dig, hur tycker du om den här typen av bolag?
Ja, jag vet inte, Ratos, eller generellt kan man väl säga, de här publika holdingbolagen har alltid haft lite svårt för det, för att jag tycker ändå att private equity generellt, det de tillför då, det är väl egentligen financial engineering. Och som ett publikt bolag med många olika innehav, så är det kanske inte lika lätt att få upp belåningen till den nivå man vill göra då för att kunna få den bästa möjliga IRR:en på ett innehav.
Mm.
Så att, nej, jag generellt att äga dem är nog svårt för oss.
Ja, han var ju inne lite på det här. Det har ju varit lite redovisningstekniska problem i ett av dotterbolagen då.
Ja.
Det är kanske snarare en blankningssignal.
Ja, det är mycket möjligt.
Jag vill inte ge några idéer här, jag är helt neutral.
Men en protest, Stockholmsbörsen älskar ju den här typen av noterade bolag som har massor av innehav som är mer eller mindre private equity, nu vi kallar dem konglomeratbolag eller någonting.
Ja, jag förstår ju charmen med det hela, för som aktienörd då, det finns ju mycket att gräva i, massa olika bolag, så kanske man hittar något guldkorn i deras olika holdings. Så att, ja visst, det kan absolut vara intressant. Men som generellt, om man ser över längre perspektiv, så tycker jag att nej, det är nog private equity som onoterat som är ett bättre alternativ.
Mm. Jag tänker att vi ska gå vidare i nyhetsflödet och närmare bestämt ett budsvep. För under morgonen så har det kommit ett bud på mjukvarubolaget Carasent till ett pris av 20 norska kronor per aktie. Här motsvarar en premie på drygt 82%. Och ägare med över 34% av kapitalet tackar jag till budet, men det verkar ha varit lite vajsing med styrelsen. För budgivaren EG skriver i sitt pressmeddelande att EG och Carasents styrelse hittills inte har kunnat nå en överenskommelse för att EG ska påbörja sin due diligence. Styrelsen har bland annat krävt att EG förbinder sig att inte göra erbjudandet känt för aktieägarna i Carasent. I det här fallet styrelsen slutligen skulle besluta att inte rekommendera erbjudandet. Är det här ett vanligt sätt på, i budsammanhang?
Nej, lite udda kanske. Transparens är ju alltid en fördel. Varför nu inte aktieägarna ska få veta det, det vet jag inte vad som ligger bakom. Jag vet inte om EG kanske äger något annat motsvarande bolag som är en konkurrens, konkurrent. Kanske så.
Mm. 82% då i premie, det är ganska...
Saftigt.
Ja, får se om de lyckas då. De hade ju med sig ett gäng i alla fall. Men Carasent i övrigt inget bolag du har koll på?
Känner jag inte till.
Nej. Verkar vara lite småspararfavorit. Så vi går vidare till en annan småspararfavorit som har det lite mer motigt på budfronten. För vi noterade här under gårkvällen att flera minoritetsägare säger nej till riskkapitalbolaget Polaris miljardbud på kundlojalitetsbolaget Awardit. Därmed stoppas ett utköp på nuvarande budnivån 132 kronor. Jag tänkte kanske att de skulle komma undan, billigt undan där, men det tog stopp. Har du någon koll på Awardit?
Nej, jag känner inte till det bolaget, måste jag säga.
Det brukar ju knorras lite ibland när just riskkapital och största ägare och ledning som faktiskt är med i det här utköpet av Awardit då. Och se om de måste pressa sig till ett högre bud kanske.
Mm. Vi går vidare till, jag vill nämna Philips rapport kort. Kom in i morse klockan 7, ganska inline. Bättre resultat och marginal än väntat. Prognosen för helåret 2024 lämnas oförändrad om en jämförelsebar försäljningstillväxt på 3-5% och en justerad EBITDA-marginal om 11-11,5%. Och med det rapportsvepet tänkte jag att vi ska avsluta. Nu var det väl i förrgår, som, eller det var väl i torsdag så att säga. Jag tänker i handelsdagar, helgen räknas inte. Som Snap kom med en väldigt stark rapport, rusade 27% sen under fredagshandeln. Det här är faktiskt ett case ni är långa i.
Ja, faktiskt. Vi är långa några få bolag också. Och har ju varit långa än kanske lite för länge då, eftersom det tog väldigt lång tid att den här playbooken skulle spela ut. Men rätt intressant att titta i USA vad som har hänt i marknaden då på just de här sociala medier eller techbolagen där de har byggt upp enorma kostnader för en framtida tillväxt och självklart investering i deras produkter. Som sedan då de har insett att man kunde skapa en playbook där man kapar kostnaderna kraftigt, sedan börjar bygga tillväxt igen och få en enorm utväxling på bottom line som sen då ger en multipel expansion. Och du ser ju Meta upp 500% ett tag, nu ner lite grann och förstås efter rapport.
Men de gör, Meta gör tvärtom. De aviserar stora kostnader och djärva satsningar.
Ja, Zuckerberg var rätt smart då, som man tittar tillbaka 18 månader sedan, så gjorde han just den här playbooken. Först kapa kostnader, upp med tillväxten. Och sedan då, aktien upp 500%, då kan han gå tillbaka och säga, vet du vad, vi ska investera som bara den nu. Och då ha möjlighet att den korrigerar sig ner, men ändå upp 400% sedan 18 månader tillbaka, så det är ju fantastiskt. Eller kolla på Spotify, samma resa där, att 300% upp sedan 18 månader tillbaka eller något liknande. Där, kutta kostnader, höja priserna, fantastisk produkt. Att om man betalar 10-12 dollar för den produkten, det tycker jag var billigt. Så det fanns utrymme att höja uppenbarligen. Och nu har du då Snapchat. Kutta kostnaderna först. Nu kom första kvartalet och du fick tillväxt på 21%.
Mycket svårare analys. Spotify använder ju till och med vi medelålders. Men jag måste ringa Madeleine för att ta reda på. Nej, men är det inte mycket mer volatilt? Du har TikTok som utmanar. Det är mycket svårare.
Absolut.
Att göra en marknadsbedömning.
Ja, men som också, jag förenklar lite grann om att göra marknadsanalys. Du ser Snapchat, deras cohort då, säg kids till upp till 30 år. Det är vad de använder. De använder inte WhatsApp. De använder inte Facebook, de använder inte Insta. De ringer och kommunicerar allting via Snapchat. Det är en fantastisk cohort att växa upp med. Så om du tänker på 30 års sikt, så är de någonstans mellan 45 till 60 år jätteköpkraftiga. Så vi tror att utvecklingen över en väldigt lång period här kommer att vara väldigt med om när det gäller även att kunna ta tillvara på advertising-möjligheter.
Jag är ledsen om jag var ålderistisk tidigare.
Det är åt det bättre hållet.
Någon annan tech-rapport som du tycker är värd att hålla koll på bakom oss i rapportfloden?
Ja, det var ju igen Microsoft. Vi var lite oroliga inför den rapporten med tanke på att IBM då innan hade precis rapporterat och konsulterna på IBM gick ju väldigt knackigt och de implementerar ju mycket saker då som kan ha lite Microsoft-relaterat. Men en fantastisk rapport igen från Microsoft och bra guidance. Mm.
Ja, spännande resonemang. Jag tror att vi får avbryta där för att gå till börsöppning och Sofie i Marknadsstudion.
Stockholmsbörsen inledde veckan med en uppgång om 0,3% ungefär. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Electrolux i toppen som stiger 2,5%. Även AstraZeneca och Sinch rör sig där i toppen och stiger över 1% vardera. I botten däremot så hittar vi Evolution, men där ska sägas att de har utdelning så det förklarar att de ligger i botten idag. Och Bravida polisanmäler sig själva efter att en intern utredning visat att avsiktlig överfakturering förekommit. Men precis vid börsöppningen så stiger Bravida och stiger gör även rapporterande Rato som är upp 3% på sin rapport. De stärkte ju rörelseresultatet men omsättningen ökade bara marginellt. Och förlustkvartal för diagnostikbolaget Immunova, men betydligt mindre rörelseförlust än i fjol. Och aktien stiger 9% precis vid börsöppningen. Och så ska vi givetvis ha koll på veckans aktie, Svolder, aktiv förvaltning till indexpris, skriver Ulf Pettersson om investmentbolaget. Och den aktien stiger 3% precis vid börsöppningen. Och vidare på rekfronten, Saab får köpstämpel av Carnegie. Aktien stiger 1% ungefär och 1% stiger även Holmen. Där så har DNB slopat tidigare säljstämpel och sätter nu istället behåll. Electrolux får köpstämpel av Handelsbanken. Aktien stiger 2,5% och ligger i toppen av storbolagslistan. Och åt andra hållet rör sig Diö som förlorar köpstämpel från Pareto som nu sätter behåll. Och aktien tappar 2,5%. Och så har vi ju givetvis koll på yenen som stärkts ordentligt mot den amerikanska dollarn efter att den passerade 160-nivån tidigare i morse. Nu, den rör sig som sagt en hel del, nu handlas den kring 157-nivån, så fortsatt väldigt svagt. Och i Oslo så börsnoteras nu SBBs intressebolag PPI. Men i kort, Stockholmsbörsen den öppnar ändå över nollan och stiger 0,3%.
Tack för det, Sofie. Mm. Lite rapportrörelser, bland annat upp i Ratos och sen har ju Uffe Pettersson skrivit om Svolder också. Det kanske inte är något bolag du inte bevakar dagligen. Nej.
Det är ännu ett ägarbolag, men det är ett fint ägarbolag så det får du inte vara taskig mot. Däremot får du vara taskig mot Tesla. Jag tänkte vi ska nämna Elon Musk var i nyhetsflödet i morse. Det ser som en milstolpe att han varit i Kina och där samma pratat om att rulla ut mjukvara för självkörande bilar. Vad jag förstått så har du flera positioner inom just elbilsbolag. Du kan väl summera lite kort.
Nej, men exakt, så vi har varit väldigt involverade just i elbilsmarknaden och vi ser ju en dipp här nu. Många som tycker det är jobbigt med taskig infrastruktur och det kommer krävas mycket mer investeringar i infrastrukturen för att kunna få en elbilspark som fungerar och går att använda. Så vi äger konvertibler i Lucid och kort aktien emot. Sen så är vi korta Tesla då faktiskt. Så det blev väl ont idag då, med tanke på vad han har gjort i Kina och fått till där att ett deal med Baidu på FSD, vilket då är autonomous driving. Vi är skeptiska till att det här autonomous driving kommer inom snar framtid. Vi tror att bildelen på Tesla kanske är värt $50. Och aktien står ju någonstans runt 160. Så det är en del att ta av om man ska börja värdera upp den på grund av autonomous driving och så vidare. Så det är fantastiskt om de lyckas.
Kanske ska jag göra en summering för er tittare som inte minns Mikael Falkens förra framträdande. Då berättade du ju din playbook lite grann att du ofta kort aktie men lång skuld och kredit. Och tron är alltså att man kommer att få problem som sänker aktiekursen men man kommer ändå betala sina kuponger och räntan kommer att ge någonting. Och det är samma, det gäller i elbilscaset också.
Ja, främst då i Lucid och Rivian då till exempel. Två listade bolag i USA. på elbilsmarknaden. Och så Tesla, det är en outright, och det är delvis för just vi ser de här problemen i elbilsektorn. De har svårt att sälja bilar. Såg ju jättevolymtappet av Tesla i förra kvartalet. Så mycket inventory på used cars. Så att det blir en tuff period här, en omställningsperiod ska jag väl säga, för elbilsmarknaden.
Är det inte jobbigt att blanka Tesla? Alltså det, vi pratade om Snap, att det svänger mycket. Tesla måste ju vara enormt riskabelt att ligga kort i, för det kan vara upp 20% på en dag plötsligt.
Jo, exakt. Och det är ju som så att det är klart att vi kommer att ta stryk idag. Det förväntar jag mig på just den positionen. Men det är ju en helhet. Vi har ju en portfölj av olika lång och olika kort. Så att en del saker går emot en dag och så går det med en annan dag.
Tänker vi fortsätta med faktiskt en annan kort position som vi har pratat mycket om här i programmet. Det är nämligen Intrum som kom med rapport i förra veckan. Stigit ganska rejält sedan dess. Ja. Är det fortfarande kort?
Inte kort längre. Vi går in i en ny fas här tycker jag, där vi egentligen fokuserar allt på juli 2024 skuld. Där det är 460 miljoner euro kvar på deras obligation. Som det är en stark grupp som har fokuserat just på de korta obligationerna, som har en stor del ägande av dem, och förhandlar med bolaget. Sen har du då en annan ägargrupp av skulderna som har de längre obligationerna som också förhandlar med bolaget. Sen har du bankgruppen som har en super senior revolver som också förhandlar med bolaget.
Så vad är en super senior revolver?
De har första claim på alla tillgångar. Och den är ju främst då nordiska banker som är långivare där. Mm. Och vi hade ju tidigare då som blev belyst utav, jag tror det var Bloomberg's News som tog upp det, att UBS sålde ut sin del av revolven här för några månader sedan. Som de hade ärvt utav sitt Credit Suisse-uppköp. Men även i veckan här, i torsdag, så fick vi reda på att Citigroup också sålde ut sin del av revolven. Så det är ju lite intressant. De som då är safest i hela kapitalstrukturen gör en exit. Inga svenska banker, vad jag vet, än som har gjort en exit. Får vi se vad som händer här i förhandlingarna.
Jag kan tänka mig att det beror på misstro. Jag kan tänka mig att det beror på att den förändrats i värde och att man har en bra trade. Men jag kan också tänka mig att man som utländsk jättebank inte orkar bry sig och bara drar.
Ja, kanske den sistnämnda. Revolver, det lånar man ut på par och de sålde på discount. Så med andra ord så har de tagit en nedskrivning på den.
Så skulle kunna vara negativt för Intrum, men väldigt svårt att veta.
Exakt, och nu är det mer en gaming-situation. Det är nästan poker-situation om man ska förklara det lite förenklat. Mm. Och det gör ju att det är svårt att vara kort axeln kortsiktigt. Ja visst, man kan vara lång obligationer och kort axeln emot. Däremot så vi har ju synen att bolaget i sig inte har något aktievärde över tid. Vi tycker att service-businessen kanske är värt.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse i D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Ja, någonstans 25, kanske uppåt 30 miljarder. Sen ska resten ta hand om väldigt lång svans på de här collections som de gör. Problemet är att de måste få tid att göra de här collections. Och då är det svårt att motsvara det enorma skuldvärdet på balansräkningen.
Okej. Aktievärdet är noll om man ser till skuldbördan och risken. Men även om man har rätt så kan man få fel i ett sånt här
kortsiktigt, exakt.
Läge. Intressant.
Så att, det är pressad situation till juli 24 här. Och får vi se om de hinner lösa det. Min enkla probabilitetsanalys är väl att de förlänger kortsiktigt i alla fall tills de har kommit överens vad som kommer att ske.
Mm. Jag tänker vi går över till något så lite roligare, nämligen kosmetikasektorn kan man säga. Vi ska prata lite lyx, är vårt tema för för nu. Och jag ska säga det att på tal om mitt budsvep tidigare här idag så uppges L'Occitane, alltså det franska skönhetsmärket, ägare och vd, miljardären Reinhold Geiger, uppges vara nära att lägga ett bud på bolaget som alltså skulle värdera det till 7 miljarder dollar. Får vi se om det kommer igenom. Vi sa det var tidigare här pratade vi om bud som förhindrades. Men det här kanske inte är något bolag du har sett.
Nej, men det är ett fint bolag, det är absolut. Igen, vi är inte involverade just här. Vi är väldigt involverade i lyxsektorn.
Ja.
Och tycker det är en fantastiskt intressant sektor som har haft en lång resa av tillväxt.
Mm.
Så finns det ju bra och dåliga bolag som i alla andra sektorer. Och vi är långa två bolag och korta två, så att det är vad man brukar säga som pair trades, så att säga. Och vi vill långa vinnarna, tycker vi.
Vilka är det då?
Hermès och LVMH, båda som rapporterade nyligen. Lite skilda resultat. Hermès, en maskin, helt fantastiskt resultat. Slog förväntningarna med råge. Aktien ändå ner samma dag 5%, vilket säger rätt mycket om vad förväntningarna är i marknaden idag.
Jag vill inte jämföra Ratos och LVMH, men du kan äga konglomeratföretag som är börsnoterade om du gillar innehållet.
Ja, och här är det ändå som så att det är en lyxprodukt. Det finns en massa synergi mellan marknadsföringsmässigt och så vidare. Om vi hörde Ratos, om det var vd nu som var det här tidigare, det är ett byggbolag, det är något annat bolag. Det är svårt att se synergi mellan de olika bolagen de äger.
Mm. Men när du var här senast, jag för mig att du pratade om då den här konjunkturkänsligheten i sektorn. För vissa
absolut
vill ju säga att den är liksom resistent på något sätt. Men håller du med om det?
Nej, jag håller inte riktigt med om det, och det ser vi också här då. Så ser vi LVMH då, som hade tillväxt på 3% i kvartalet. Hermès hade tillväxt på 17%.
Och får jag bara fråga, vet man då liksom hur mycket som är pris och liksom volym?
Ja, och det är ju en superintressant fråga. Så man tar det bästa caset, nästan enklaste, det är Hermès, där du hade volymtillväxt på 7-8%. Detsamma när det gäller pris. Varje år höjer de priserna 7-8%. Folk står fortfarande i kö för att få sin Hermès-väska eller scarf och så vidare. Så att det är en fantastisk produkt. Och när förväntningen var på 13%, buy side var på 14%. Och själva försäljningen blir på 17 och så aktien är 15%, så tänker man, ah, okej. Okay. Ja, det var väl alldeles för höga förväntningar helt enkelt ändå.
Mm.
Så har du LVMH då, som fick också stryk, växte bara 3%. Men sen har du ännu värre Kering som vi korta.
Just det.
Gucci, jättesvår vänt när du har hamnat i fel kategori, fel köpare. För vad det hela bygger på när det gäller lyxsektorn är ju att du ska aspirera att gå uppåt. Okay. Och har du hamnat i ett fack där du kanske inte har en kundkrets som folk vill aspirera till, som Gucci har varit, så du tar ju självklart in en ny designer, försöker vända det, men försäljningssiffrorna ner 10%. Varnade på första halvåret 40-50% på ebit ner. Vilket är katastrof, och det här kommer ta lång tid att vända.
Mm.
Vi är mycket skeptiska.
Intressant risk med att byta designer i ett sånt ikoniskt varumärke. Jag undrar om jag har somnat här, men vi har två långa. Vi har Hermé och LVMH. Vi har Kering som uppenbar kort. Alla hatar Kering just nu. Vilken är den andra korta positionen?
Burberry. Och lite samma kategori. En turnaround. Och göra turnaround i en trixig ekonomi globalt är svårt. Och igen har de hamnat i fel fack här. Aspirerande, lyx, och de har hamnat i någon typ av, man kanske inte ska säga gängsituation.
Jag tänkte faktiskt ta upp kriminaliteten, för jag har en Gucci-gängkänsla också, men den kanske är fördomsfull.
Nej, det kan man väl säga att det är fördomsfullt, men det stämmer ju en hel del. Som du ser i UK till exempel, det är mycket gängrelaterat som äger Burberry-kläder och Burberry-kapsar och så vidare. Så att, det kanske inte är det den aspirerande lyxkonsumenten vill associera sig med. Och då måste du vända det. Ta in en ny designer där också, Daniel Lee. Hans produkter är ute 50% av SKUs i affärerna. Ser fortfarande negativ tillväxt. Då måste man ju ändå fråga, var det tillräckligt?
Mm. Jätteintressant. Hur många bolag följer ni i universum, i liksom lyxuniversum? Tittar ni på spritbolag också? Liksom...
Ja, vi investerar inte i sprit i och för sig. Egentligen.
Inte ens blankning?
Nej, inte helheten då. Om det är nu en lite mindre del så visst, absolut. Men det är inte därför vi investerar.
Är Kina en viktig faktor när du kollar på lyxkonsumtionen?
Väldigt viktig, absolut. De är ju enorma konsumenter. Och där har du ju också väldigt delad aptit för de olika bolagen.
Ja, samma dynamik, att förlorarna är förlorare också där.
Mycket ja. Så. Nu måste man ändå säga att Burberry har lyckats få lite potentiell tillväxt i Kina. Positiv tillväxt, inte bara negativt. Vilket då kanske tyder på att där har det blivit bättre mottaget utav nya kollektionen. Så får vi se om det får bra fart. Det är fortfarande väldigt låga siffror.
Mm. Mycket bra. Vi snackade om Fed lite grann inledningsvis. Rätt tung vecka, mamma. Vilka är höjdpunkterna?
Nej, men exakt. Vi har ju både makrotung och rapporttung vecka. Fed-besked på onsdag. Du hann göra en liten utsvävning kring det, men inga sänkningar i närtid, eller?
Nej, det är ju rätt intressant att reflektera över vad vi var då i december förra året. Ekonomin på väg in en någorlunda hög probabilitet av en recession i USA. Powell vände på kappan, blev plötsligt dovish och nu kommer sänkningarna. Marknaden prisade plötsligt in 7 sänkningar under 2024, vilket var helt otroligt på grund av att vi fortfarande inte såg den där avmattningen riktigt faktabaserat i alla fall. Det fanns vissa små strån man kunde dra efter. Mm. Och sen har ju det här då gjort att vi haft en otrolig börsuppgång. Man förväntar sig massa sänkningar och nu har den då vänt till en sänkning i december. Och jag kan inte se att han kommer vara dovish på onsdag. Han måste vara hawkish.
Jag ser till och med lite så här höjningsspekulationer tycker jag i min inkorg. Även om det inte är huvudscenariot.
Nej, men det stämmer. Ja, det är en del som spekulerar det.
Kommer han att gå tillbaka till sin tradition då, att sänka börsen i sin presentation? Under presskonferensen så brukar han ju traditionsmässigt dra ner.
Ja, det är alltid intressant att se Q&A. Hans prepared remarks har ju oftast någon typ av knee-jerk reaktion och sen så hittar han en nivå och sen så under Q&A så får man ju se vad som frågas och hur han tar dem. Jag tror ju att han kommer att vara hawkish. Han kommer att vara väldigt försiktig. Inflationen har ju kommit tillbaka. På grund av börsuppgången, på grund av väldigt lätta finansiella miljöer runt om i USA. Så att Janet Yellen gasar ju och det är val i USA. Så att ja, det är många faktorer som spelar in.
Och jobbsiffror på fredag också. Va?
Exakt.
Vilken vecka.
Ja, vilken vecka. Och vi kan ju också notera att här på hemmaplan så har vi fått lite BNP-siffror för Sverige. Och BNP sjönk lite oväntat med 0,1% under första kvartalet jämfört med föregående kvartal. Fjärde kvartalet i rad med negativ tillväxt i det. Kanske vänder upp snart igen, eller vad tror du?
Ja, jag vet inte. Sverige verkar vara på en annan planet och det är ju mycket på grund av den svaga kronan. Det är inte enkelt förstås och höga räntor och centralbanken är ju lite dilemma här. De skulle ju behöva sänka räntan men man är väldigt orolig för att sänka kronan totalt då. Mm. Så det här har du igen då, det här valutakriget. Svenska kronan är generellt alltid svag när det är taskig konjunktur och man vågar inte sänka räntan för fort. Mm. Och så har du då ECB, ja, vad gör de och vad gör Fed?
Mm. Kör du någonsin region... screeningar på något sätt, att du är lång bolag med Nordamerika exponering för att ekonomin där är stark och kort Europa till Nordamerika?
Nej, det är väldigt specifikt, bolagsspecifikt faktiskt.
Nej, det är bolagsspecifikt.
Kan jag ge några bolagsspecifika exempel på vad som händer i veckan också? För det är nämligen så att giganterna Amazon och Apple rapporterar i veckan. Det är lite särskilt intressant för med den här Apple-rapporten, för vi har ju sett en väldigt kraftigt nedgång i iPhone-försäljningen. Bara för några dagar sedan fick vi siffror från Kina där försäljningen sjönk med 19% i mars. Och kan också notera att Samsung har gått om som den största smartphone-försäljaren som också rapporterar i veckan, Samsung alltså. Men det här är inget som du har någon pair trade?
Nej, inte positionerade. Men det är ju intressant att följa, det är ju absolut. Mm. Och jag vet inte om man ska säga någonting så... iPhonen förut var ju så att man behövde byta iPhone säg varannat var tredje år för att den skulle kunna hänga med i mjukvaran. Men det är ju inte riktigt samma sak. Min iPhone är säkert 6 år gammal. Funkar fortfarande väldigt bra. Så att den här förnyningscykeln som var förut, det är inte på samma nivå längre. Och så har du då självklart i Kina är ju väldigt specifikt. Där har man ju sagt på anfall på politisk nivå att kommuner, landsting, motsvarande och så vidare får inte använda iPhone. De ska använda någonting annat, vilket har tenderat att vara Huawei eller liknande.
Mm. Har du någon Amazon-reflektion?
Ja, Amazon, där kommer ju alla fokusera på deras cloud business. Så att den har ju gått bra, men får ju formidabel konkurrens från Microsoft Azure. Så att, har egentligen ingen stark åsikt, men det är där fokus kommer att vara.
Jag vill nämna att Eli Lilly och Novo rapporterar också, så det blir hälsovårdsvecka, och så har vi min favorit Maersk som släpper sitt kvartalsbokslut efter brokollapsen som ni säkert minns i östra USA. En del rapporter på hemmaplan också, va, Melle?
Ja, det har vi faktiskt. Det blir en väldigt rapporttung fredag i alla fall, för då rapporterar båda fastighetsjättarna Balder och Castellum. Sen har vi även en byggrapport på fredag, NCC och Academedia som ju var lite i ropet här, var det i början av året? Nu blandar jag ihop kanske, men med Akelius investering.
Absolut, och början av, in och ut fort gick det, Academedia. Vi ska gå till Studio 2 innan vi rundar av programmet med dagens stora och delikata blankningscase Fortnox. Men Sofie Grassberg, varsågod.
Ja, Stockholmsbörsen stiger fortsatt ungefär 0,3%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi SKF och Boliden i toppen som båda stiger över 1% vardera. I botten däremot så hittar vi Evolution, men där ska sägas att de har utdelning så det förklarar att de ligger där i botten idag. Electrolux stiger 1,5%. De har ju fått köpstämpel av Handelsbanken. Och så har vi ju två rapporter idag. Bolagsgruppen Ratos stärker rörelseresultatet, men omsättningen ökade bara marginellt. Aktien stiger ändå 8%. Desto mer stiger diagnostikbolaget Immunova som är upp nästan tvåsiffrigt trots att de hade förlustkvartal, men det var betydligt mindre rörelseförlust än i fjol. Bravida polisanmäler sig själva efter att en intern utredning visat att avsiktlig överfakturering förekommit. Och så har vi givetvis koll på veckans aktie, Svolde, som stiger 4,5%. Vidare på rekfronten, Saab stiger lite drygt 1% när de får köpstämpel av Carnegie. DNB slopar tidigare säljstämpel på Holmen och sätter nu istället på Holl, och Holmen rör sig i sidled. Diös däremot backar 3,4% när de förlorar köpstämpel från Pareto. Och så har vi givetvis fortsatt koll på yenen som nu handlas kring 155-nivån, så en hel del rörelser där. Och i Oslo så har ju SBBs intressebolag PPI precis börsnoterat, så vi kan notera att den handlas strax under teckningskursen. Men i kort, Stockholmsbörsen stiger ungefär 0,3%.
Ja, jag står här och visar Mikael Falkenmaddes fantastiska Viaplay-genomgång som kom i helgtidningen lördag och söndag. Måste läsning för den som inte hunnit igenom hela. Varmt grattis. Med det så ska vi gå vidare till den obekväma avslutningen. Fortnox, småspararfavorit som alla älskar.
Ja.
Utom tråkmonstern i studion. Varför det?
Nej, men jag måste ju först kanske börja med att säga att Fortnox som produkt är ju en fantastisk produkt och har ju bevisligen lyckats väldigt väl. Och vi använder det på Tidan Capital. Min fru använder det på hennes företag, ett litet bolag. Kanske den klassiska bolaget som Fortnox går efter, de här med få anställda, upp till 9 anställda. Men det ska väl tilläggas att den utväxlingen de har haft är ju rätt intressant att se. De har ju haft rätt rullande schema med nya vd:ar. Den nuvarande vd:n kom in 2020. De tidigare vd:arna sa att det fanns ingen tillväxt på total addressable market, alltså deras adresserbara marknad i Sverige, att den hade avstannat. Men som ett mirakel då kommer han upp med en ny adresserbar marknad på det dubbla. Och det är ju ganska intressant då, med tanke på att de har redan penetrerat enligt dem själva 40% då utav den adresserbara marknaden. Och när man tittar på tillväxten över tid, det är som ett rakt streck, du kan dra en linjal. Och det gör att man drar öronen åt sig lite grann och funderar, vad är det som händer här?
Vi hyllade faktiskt Fortnox häromdagen i programmet eftersom man inte går in i nya länder. Så många går in i nya länder och bränner sig. Fortnox blir vid sin läst och stannar kvar på hemmamarknaden. Men det är klart, det finns ett begränsat antal företag att sälja in sig mot i Sverige. Och där föds oron alltså.
Ja, har man då som 2020 penetrerat 40% av den adresserbara marknaden och antal företag den senaste antal åren har i genomsnitt vuxit 1-1,5%. Och det här bolaget växer förväntat i år 25-27% beroende på vem du tror på. Har den här magiska Rule of 40 som de har gjort om till Rule of 70. Jag vet inte om ni känner till, men Rule of 40 är så här Silicon Valley speak för att man ska växa topline. Och så plussar man på sin marginal, EBITDA-marginal. Och är man över 40 så är man ett fantastiskt mjukvarubolag. Mm. Men de har gjort om det till Rule of 70, vilket de har levererat på, vilket är helt otroligt bra. Men vi frågeställer ju då, är det här möjligt att fortsätta? Normalt sett har man en marknad, samdels så stor som de har, och en EBITDA-marginal på över 50%. Det borde locka till sig konkurrenter. Och som du säger, han själv faktiskt i förra veckans konferenssamtal sa att de inte ska gå in i Norden, vilket har varit lite Norge, vilket har varit spekulationer på tidigare. Och man måste ändå nämna att de har ju ett charmerande konferenssamtal där man skickar in per e-mail frågor för att de ska besvara på. Och jag vet ju de som har skickat in frågor från säljsidan, säljsidans analytiker som har varit kritiska till bolaget, de filtrerar dem bort. Vilket är lite udda med tanke på att det är ändå ett publikbolag med väldigt hög marknadskapital. En av de högsta värderingarna i Europa, nästan världen. Och en tillväxt framöver som vi är väldigt skeptiska till.
En av de högsta värderingarna i världen?
Yes.
Oj.
EV sales 20 gånger, det är inte dåligt.
Jag tänkte, hur går det för Bokio? Det finns ju konkurrenter. Det måste ju finnas amerikanska mjukvarubolag också.
Jo, Intuit är ju ett formidabelt de konkurrerar ju inte här i Sverige och de är ju nästan bara i USA. Men de tradar på en värdering på 10 gånger, hälften, sales. Mm.
Men det finns liksom inga geografiska expansionsplaner, men det kan inte finnas liksom tillväxtinitiativ i produktkategorier eller?
Jo, det har de ju gjort då förstås. De har ju köpt upp en del andra bolag som de försöker då rulla ut på sin kundkrets. Och det är ju självklart, det går ju att göra i bitar. Men någonstans tar det stopp. Och har en EBITDA-marginal på över 50%, det kommer att komma konkurrenter in. Det tvivlar inte en sekund på. Sen, jag ska bara tillägga, de har ju börjat en annan business också där de lånar ut pengar till bolagen. Och då är frågan, ska man då betala 50 gånger EBITDA-multipel på en utlåningsverksamhet? Jag vet inte vad bankerna värderar sig idag, men det är inte över price to book över en gång i alla fall.
Det är ett sätt att skapa tillväxt. Jag tänkte apropå lyxbolagen vi pratade om tidigare, eller Hemnet för den delen. När man har en stark monopolsituation så verkar man ju kunna skala upp prissättningen. Absolut. Utan att göra så mycket bättre för kunden.
Nej, exakt. Och det finns ju absolut en möjlighet. Och det är en risk med caset att de gör en Spotify. De höjer priserna för att det är en så fantastiskt billig produkt så att man bara accepterar det helt enkelt. Men det är ju rätt intressant att kolla tillbaka i tiden. Vi hade ju ändå en hyfsad konjunktursättning med covid. Händer ingenting på deras kundkrets. Vi har en skakig marknad idag. Händer ingenting på deras kundkrets. Och det är väldigt svårt att tro. Ska ingen säga upp sina avtal med Fortnox när konjunkturen skakar?
Ja, men nu, det verkar inte som att det har hänt, eller?
Nej, exakt. Nej. Enligt siffrorna.
Ja. Okej, så vad tror du de
är? Jag är väldigt skeptisk att de här siffrorna håller.
Oj.
Mycket intressant. Intressant, jag tänker på Hexatronic som är en blanka favorit som jag inte ska prata om idag, men där fanns ju den här typen av transparensinvändningar. Man klagade på att de inte hade några calls alls. Det handlar ju ofta om små entreprenörsdrivna bolag som gått väldigt snabbt upp i börsvärde och kanske inte riktigt blivit helt storbolagsfärg eller vad man ska säga. Men det är ju också något man kan adressera. Fortnox skulle ju kunna...
Absolut. Och de ska ha en kapitalmarknadsdag den 23 maj, vilket jag självklart tror att de kommer att adressera här. Eller jag hoppas det för deras egen skull. För att transparens, som du säger, är ju väldigt viktig.
Du vill ha alltså mer liksom synlig gjort var, vilka kunder det handlar om? Eller vad är det?
Kunder, utväxling, ARPU, allting. Okay. Och sen så de här är ju kända för att ändra om i divisionerna nästan vartannat år. Och det är väldigt svårt att följa utväxlingen då på de olika kategorierna.
Som Ericsson. Ja, jätteintressant.
Många röda flaggor man tror.
Du är inte rädd att ha Tidan Capitals räkenskaper hos en leverantör som du samtidigt publikt blankar?
Nej, som sagt, väldigt bra produkter. Mm. Ja. Och jag måste ändå säga att det är vår bokföringsbyrå som använder dem. Så att,
Ja, du kanske får nudga dem lite in på något annat spår.
Nej, jag är happy med deras produkt. Jag kan inte säga något.
Om du är lång krediter, kort aktier, så kan du vara lång produkten, kort aktien också antar jag.
Ja, nu har inte de några krediter. Nu är vi bara outright kort Fortnox också i alla fall.
Mm. Ska vi prata lite väder och vind?
Ja, vi kanske var inne på det lite i början, men Micke Wilenius skriver ju som sagt här i dagens DI, eller om det var i helgen, att det kanske är upplagt för en het sommarbörs. Här har vi hans ord. Han menar alltså att nu är det läge att strunta i den här slitna klyschan.
Sell in May-klyschan alltså.
Ja, precis.
Säsongsmönster, är det något för dig? Ja, det är för smart procent.
Nej, men kollar du historiskt sett så stämmer det ju. Ja, absolut. Det är statistiskt sett så är det ju bäst att köpa någon gång i oktober och sälja någon gång i april. Så att, ja, det har ju stämt.
Det han menar nu då är alltså att det kan vara konjunkturförstärkning som liksom breddar det här säsongsmönstret. Att, ja, vi är på väg mot en starkare konjunktur helt enkelt.
Ja, det är ju möjligt. Då får vi kanske i Sverige i alla fall först sänka räntorna. Ja. Sen så drivs ju världsbörsen utav USA. Så att, jag tror det kommer mycket som sägs på onsdag som kommer avgöra vad vi går.
Apropå säsongsmönster, Madeleine, när är det bäst att titta på DTV?
Ja, det är väl nu.
Ja. Men det ska du på Börskoll, tänkte jag.
Ja, förlåt. Och det är också väldigt bra att kolla på det i klockan 14 idag. För då blir det mer TV och Börskoll.
Och så Börsmorgon igen. Samma tid, samma kanal imorgon tisdag. Stort tack, Mikael Falken.
Tusen och tack för att komma.
Tack. Tack så mycket.
Alla ni som tittat. Ha det gott, så hörs vi.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.